17 juni 2025.
En ung man ringer polisen. Han är orolig. Hans mamma har varit på middag och övernattning hos honom. Men nu är hon spårlöst borta.
Vår uppfattning är att det är hennes tagg då för att gå in i huset. Och efter det så finns det egentligen inga spår efter henne.
Till en början verkar ingen veta vad som hänt den 60-åriga kvinnan. Men snart dyker upp ett mystiskt sms. Och polisen riktar sökarljuset mot sonen och hans nyblivna fru.
I smsen så står det att det är kvinnan som skriver. Att hennes mobiltelefon inte fungerar som den ska. Därför använder hon sig av sonens mobiltelefon. Vår uppfattning är att det är sonen som skriver smsen.
P3 Krim den här veckan om styckmordet på mamman i Danderyd. Jag heter Jenny Hellström.
Och jag heter Petra Berggren. Det här fallet börjar som ett helt vanligt försvinnande. Och hur konstigt det än låter så är inte det särskilt ovanligt alls.
Nej, för varje år så anmäls ju runt 25 000 personer försvunna i Sverige. Och de allra flesta de kommer ju tillbaka helt självmant eller så hittas de välbehållna efter bara något dygn.
Men när någon försvinner så brukar ju det få ett stort utrymme i medierapporteringen. Särskilt kanske när det handlar om barn och unga och så. Missing people brukar kopplas in och så var det också nu. Men den här gången så handlade det om en vuxen kvinna, 60 år. Inga sjukdomar, inga kända riskfaktorer. Inte någon som oroade sig för att just hon skulle försvinna.
Men den här kvinnan, hon kom aldrig tillbaka. Ett par veckor efter besöket hos sin son och svärdotter så hittades hennes kvarlevor i en liten sjö i Danderyd norr om Stockholm. Och sonen och hans fru de har dömts till livstidsfängelse för mord och grovt gravfridsbrott.
Och det här paret de berättar detaljerat vad som hänt men grejen är bara att de skyller på varandra.
Och vi började det här avsnittet en försommarkväll i juni förra året.
Det är en ljummen junikväll, veckan före midsommar. En 60-årig kvinna har satt sig i bilen för att besöka sin son och hans fru. De är nygifta och bor i en lägenhet i Danderyd, en av landets mest välbärgade kommuner, strax norr om Stockholm, omgivet av vatten och grönska. Den här kvällen är mamman hembjuden på middag och spelkväll hos paret.
Under veckorna innan den 12 juni så har vi sett att paret har stämt träff med hans mamma vid flera tillfällen. De har också träffats vid flera tillfällen. De har bjudit in henne till sig ett antal gånger. Och några dagar innan den 12 juni så bjuder de återigen in henne.
Det här är åklagare Johanna Stigson. Mamman hon har köpt med sig thai-mat och hon ber sin son Niklas som vi kallar honom att komma ner och hämta maten medan hon letar efter parkering.
Efter det så är bedömningen att hon har gått in i lägenhetshuset och där har vi också en registrering efter en tagg som inte har kunnat återfinna. Vår uppfattning är att det är hennes tagg då för att gå in i huset.
Mamman hon har en egen tagg eller blipp som man använder för att låsa upp porten till lägenhetshuset. Och hennes inpassering den registreras vid 21-tiden på kvällen.
Eller när vår uppfattning är att hon ska ha gått in. Och efter det så finns det egentligen inga spår efter henne.
Sonen Niklas har efterfrågat något starkt och smarrigt från thai-kiosken. Planen är att mamman ska sova över hos honom och svärdottern efter den här middagen och spelkvällen.
Man har ätit den maten som inhandlades under kvällen. Det har berättats om att det ska ha spelats kort.
Sonen, strax under 30 år, och hans då 22-åriga fru, de har nyss kommit hem från en resa till Indien där frun kommer ifrån. Marie kallar vi henne.
Och den där lägenheten i Danderyd där paret nu bor tillsammans, den har mamman köpt till sin son.
Planen var hela tiden att mamman då skulle sova över men på soffan i vardagsrummet. Det finns uppgifter om att hon har gjort det tidigare också och bott över i lägenheten av olika anledningar.
Dagen efter så får Niklas styvpappa, mammans man, ett sms. Det är skrivet från Niklas telefon, men det står att det är från mamman. Hon meddelar att hennes egen telefon har gått sönder och att hon kommer att stanna kvar och sova över en natt till hos paret.
I smsen som då påstods från början vara från den här kvinnan så står det som sagt att det är hon som skriver. Det har visat sig senare att, och det är också vår bedömning, att det inte är hon som skriver de här smsen. Men hennes man uppfattar att de kommer ifrån henne, men via då sonens mobiltelefon.
Det går ytterligare en dag och ett nytt sms trillar in i styrpappans telefon. Den här gången står det att mamman inte mår så bra och att hon kommer stanna kvar en natt till.
Men så blir helgen till vardag igen och på måndagskvällen när pappan går och lägger sig så har hans fru fortfarande inte kommit hem. Han tänker att hon nog bara har blivit lite försenad. Han vet att hon gärna vill umgås med sonen. Men hon dyker aldrig upp.
Efter den 12 juni så är vår bedömning att ingen egentligen har haft kontakt med den här kvinnan.
Dagarna går och ingen hör något från mamman. Till styrpappan säger sonen att de alla tre gick och la sig som vanligt på söndagskvällen. Men när han vaknade nästa morgon så var hans mamma redan borta från lägenheten. Och det ska gå ytterligare en dag innan sonen ringer polisen.
Polisens ledningscentral.
Ja, hejsan, hej.
Hej.
Hej, men det är så här med ligan att jag är lite orolig när det kommer in till min mamma.
Okej.
Okay. Niklas berättar för polisen att hans mammas telefon verkar vara avstängd. Och så säger han att hon har problem med alkohol och att hon tar ångestdämpande tabletter. Men han verkar inte särskilt uppjagad över att hon är försvunnen.
Hon skulle kunna ta in på något hotell eller sådär, men jag har ingen aning.
Men om hon har ett hem, varför skulle hon ta in på hotell, tänkte du?
Ja, jag har ingen aning. Det var det som han sa till mig.
Jaha.
Till larmoperatören säger Niklas också att förhållandet mellan hans mamma och hans styvpappa har varit mycket upp och ner under åren. Och att hon ska ha uttryckt att livet är meningslöst.
Försökte ringa, det kommer inte på ingen svar.
Och dagen efter sonens samtal till polisen, då upprättas en anmälan om försvunnen person.
Anhöriga har förberättat att de var nära, och det vi kan se i mellan deras konversationer det är att hans mamma använde sig av ganska mycket ömhetsbetygelser.
Niklas växer upp i Stockholm och han är bara några år gammal när de biologiska föräldrarna separerar. Och mamman träffar sin nya man som blir Niklas styvpappa. I tonåren så börjar han må rätt dåligt och i skolan blir han utsatt för mobbing. Han slutar delvis att gå dit. Han blir lite av en hemmasittare. Och även i gymnasiet är han ganska ensam. Han har sömnsvårigheter och är depressiv, lider av ångest och panikattacker och börjar medicinera mot det. Och han sitter mycket vid datorn. Över nätet hittar han vänner över hela världen. Det är så han träffar Marie.
Du har kontakt som vänner över internet och sedan utvecklas det till en kärleksrelation.
Niklas och Marie, de skriver med varandra, ofta på meddelandeappen Kick, men snart börjar de också prata i telefon. Det är timslånga samtal. Och efter ett drygt år av intensiv kontakt så ska de för första gången träffas i verkligheten. Marie, hon har flyttat från Indien till London där hon ska ta en master i bland annat engelska.
Det är oktober 2023 när Niklas och Marie möts i London. Han är finklädd, har med sig presenter. Och kort efter det här så bestämmer de sig för att bli ett par. Niklas, han berättar i förhör att hon fick honom att känna sig sedd och hörd. Marie verkar vara hans första riktiga kärleksrelation.
Under det här året som följer så åker Niklas till London mest hela tiden. Och relationen, den växer sig allt starkare. Och Marie, hon vill nu flytta till Sverige så att de ska kunna vara med varandra hela tiden.
Som jag har förstått det så var nog tanken att hon skulle söka ett jobb i Sverige enligt vad hon har uppgett i alla fall. Sen vet jag inte vad hennes plan var, men det är så som jag förstått att det verkade som att det var planen.
I sin ansökan om uppehållstillstånd till Migrationsverket så skriver Marie att de båda är som lyckligast när de får vara tillsammans. Och så berättar hon om sina framtidsplaner. Hon skriver att hon vill börja arbeta här i Sverige och att hon funderar på att öppna en restaurang.
Till synes så är det ju deras gemensamma beslut att gifta sig, och jag tror också att det är det som de själva uppger. Däremot så finns det konversationer som visar på att har försökt att skynda på bröllopet. Att de måste gifta sig för att hon ska kunna då flytta till Sverige och kunna få uppehållstillstånd i Sverige. Så att det verkar ju ha varit en av anledningarna till att det var bråttom.
Paret gifter sig i mars 2025. Det är en liten och intim ceremoni på Djursholms slott. Då är det tredje gången som Marie besöker Sverige. Hon har bara varit här två gånger tidigare sedan hon och Niklas blev ett par. Och det här giftermålet, det väcker blandade känslor hos hans familj. Hans mamma tycker att det har gått alldeles för fort.
Hans mamma inte var så väldigt positiv till relationen. Och att det fanns olika anledningar till det.
Niklas mamma försöker få honom att vänta med bröllopet, och hon lyckas faktiskt skjuta upp den tid, men det är bara tillfälligt. Hon verkar orolig över vad som ska hända med sonens tillgångar, bland annat den lägenhet som hon har köpt till honom, om förhållandet inte skulle hålla, för det har präglats av konflikter. Och varken Niklas eller Marie verkar må särskilt bra.
Mamman och styrpappan kräver att sonen och den blivande frun skriver ett äktenskapsförord som innebär att Marie inte kommer få någonting vid en eventuell skilsmässa. Lägenheten, pengarna och allt lösöre från kläder till inredning, det ska vara sonens enskilda egendom. Styrpappan, han berättar senare i förhör att det här gjorde Marie mycket upprörd. Hon rusade ut ur lägenheten och var borta i flera timmar.
Men det är mycket som skaver i relationen mellan Niklas mamma och den nya svärdottern. Mamman menar att Marie hittar på lögner om familjen och att hon även ska ha varit våldsam mot Niklas. Paret hamnar ofta i dramatiska och högljudda bråk.
De har inte kommit så bra överens. Hon har beskrivit det på olika sätt i meddelanden. Anhöriga beskriver att hon har berättat om att den här kvinnan skulle ha hotat sonen. Det har talats om hot med kniv. Det hade varit en utredning av sin försvunnen person, och sen så tyckte polisen att det var en del omständigheter som inte riktigt stämde.
Det går nästan en vecka innan det upprättas en formell anmälan om att mamman är försvunnen. Och det är först nu som polisen tar kontakt med styvpappan. Och han har själv inte larmat polisen om att hans fru är borta, utan han litar på att Niklas, styvsonen, sköter kontakten med polisen.
Styvpappan säger till polisen att han har försökt att se var hans fru är någonstans genom att spåra hennes mobil, men han är inte så teknisk och har inte fått till just det. Han är lite äldre än sin fru, har precis passerat 80. Men han säger att han har kört runt i området där Niklas bor och att han har sett att fruns bil fortfarande står parkerad på samma ställe där utanför lägenheten.
Det har hunnit bli midsommar och flera av kvinnans nära och kära är nu riktigt oroliga. Både kollegor och släktingar ringer polisen.
De datum som hade angivits för när hon skulle ha försvunnit, bland annat. För sonen uppgav att hon kom hem till dem den 12 juni. Och sen så sov hon över där, och sen så försvann hon ifrån dem under en dag eller en period. Men sen kom hon tillbaka enligt sonens uppgifter. Och det stämde inte överens med hennes kortanvändning. Vi kunde inte se några spår överhuvudtaget efter, eller från henne efter den 13 juni. Det var flera sådana detaljer som helt enkelt gav oss en dålig magkänsla.
I larmsamtalet så sa ju Niklas att hans mamma dricker för mycket, har missbruksproblem och att hon har sagt att livet är meningslöst. När andra anhöriga och vänner till mamman får höra det så blir de oerhört chockade. Det motsäger allt som de kände till om henne. Att hon skulle vara en suicidal kvinna, det kan de inte bara förstå. Kanske har hon dolt det, men i sådana fall har hon gjort det väldigt väl. Det stämmer bara inte, menar de.
En av släktingarna som ringer till polisen vill komma med ett tips. Han berättar om de olika konflikterna mellan mamman, sonen och hans nya fru. Och han tycker att polisen borde vända blicken mot sonen. Kanske finns det ett brott bakom försvinnandet med ett ekonomiskt motiv.
Vi inledde en förundersökning och efter det så fick vi reda på ännu mer information. Som till slut ledde till att jag beslutade mig för att de skulle frihetsberövas, både sonen och hans fru.
Som en grön lunga så beskrivs den lilla insjön Nora Träsk i Danderyd. Här finns löparspår och vandringsleder och ett rikt fågelliv. Allt på nära håll från villakvarteren och radhusen.
Utredarna bestämde sig för att de skulle försöka leta upp platsen där den här filmen var filmad helt enkelt, och man sökte då i närområdet till lägenheten.
Den 25 juni stormar insatsstyrkan huset där Niklas och hans fru bor. Chockade grannar ser hur polisen väller in i parets lägenhet. Den är inredd med designklassiker från skandinaviska formgivare. Det är lyxvaror för hundratusentals kronor. Och Niklas och hans fru Marie, de tvingas nu ner på golvet. Båda grips och deras telefoner och datorer tas i beslag av polisen.
I samband med att man gick igenom mobiltelefonerna så hittar man en film i hennes mobiltelefon.
Det är ett filmklipp i Maries mobil som polisen reagerar på. I filmen så ser man någonting som ligger i vattnet i sjön bakom den gröna täta vassen. Polisens drönarpiloter, de får i uppdrag att söka av de vattendrag som finns i närheten av parets lägenhet. Och ganska snart får de syn på en grå väska vid strandkanten i sjön och meddelar utredarna.
Och när de kommer fram till platsen, då kan de direkt konstatera att det luktar förruttnelse.
Och senare samma dag så påträffades det här föremålet som visade sig vara en väska. Och i väskan så påträffades också det som vi då förstod borde vara den försvunna kvinnans kropp.
I en stor mörkgrå förvaringsväska från Biltema hittas mammans kropp. I väskan finns också rester av olika material. Det är tygbitar, plastsäckar, rep, tejp och kolbitar. Det har nu gått 2,5 veckor sedan den där spelkvällen med thai-mat hemma hos sonen.
Kroppen hittades ändå relativt långt efter att kvinnan hade avlidit. Kroppen har också legat i vatten. Och den har haft väldigt många olika skador, och det har varit svårt att fastställa vilka skador som har tillkommit före döden, vilka skador som har tillkommit efter döden. Och min uppfattning är att det är bland annat därför då som man inte har kunnat säga exakt på vilket sätt som hon har avlidit. Och till det så kommer det ju att huvudet saknades också när kroppen påträffades. Och huvudet har man inte kunnat återfinna.
Dagarna efter gripandet så knackar polisen dörr i huset där paret bor. Det är ett stort hus, många lägenheter. Och det är en hel del av grannarna som berättar för polisen om den fruktansvärda lukten som de känt i trapphuset dagarna före midsommar.
Ja, flera av dem säger att de var tvungna att rusa iväg därifrån för de höll på att kräkas. En pojke vill inte ens gå ut. I trapphuset så slår lukten emot honom så hårt att han direkt vänder tillbaka in i lägenheten. Hans föräldrar sprutar parfym på en trasa som han håller över munnen och näsan för att ens klara av att komma ut ur huset.
Och några av de här grannarna, de har dessutom stött på paret nere i porten när de står där och väntar med en stor check. Flera av grannarna ber paret att ta med den där säcken därifrån, för stanken, den är outhärdlig. Och några frågar vad det stora byltet är för något. Men paret, de är helt ointresserade av att prata. De tittar ner i sina mobiler.
Flera av grannarna säger rakt ut att det nog luktade död person, men de flesta är osäkra. De vet egentligen inte hur det luktar.
I cykelförrådet i parets lägenhetshus så finns det en rejäl vagn, en skrinda. Och den får alla som bor där låna ifall man behöver frakta något. Paret hämtar den här vagnen och så lyfter de upp säcken på den. Och så börjar de gå mot Noraträsk.
Den här vardagen i mitten av juni är en fin dag. Solen tittar fram mellan molnen och det är en del folk i rörelse. Bland annat en kvinna som är ute och går med sin labrador. Hon ser den här vagnen med den stora säcken på. Och den står på en brygga när hon får syn på den. Kvinnans hund blir nu nyfiken på vagnen och springer fram och börjar nosa. Det samlas flugor runt den här säcken och kvinnan ser ett par som sitter på en bänk en bit därifrån. Hon frågar om det är deras vagn. Men de verkar inte särskilt sugna på att prata med henne, berättar hon under rättegången. Men till slut så säger tjejen i paret att säcken, den innehåller rutten mat. Kvinnan blir då irriterad och börjar förklara att de absolut inte kan slänga den där ruttna maten i sjön. På kvällen samma dag som Niklas ringer det där första samtalet till polisen så har han bokat en taxi till Bromma återvinningscentral. Han har med sig några påsar som han lägger i taxins bagageutrymme. Och när taxichauffören senare hörs av polisen så berättar han att det börjar lukta väldigt illa i bilen ganska direkt när Niklas klev in i den. Flera gånger under resan så måste föraren veva ner rutan och sticka ut huvudet för att ens kunna andas, säger han.
Och förmodligen så var det mammans huvud som låg i påsen i taxin. Det berättar Niklas själv i förhör. Det saknades nämligen från kroppen som hittades i den stora säcken i Noraträsk. Niklas, han påstår att det är frun, Marie, som har lagt ner huvudet i påsen. Så han är lite osäker, säger han. Men eftersom att det var något runt som låg i den där påsen så borde det ha varit huvudet.
Han får en fråga om han har dumpat den här påsen på återvinningscentralen. Men han svarar att han är osäker. Men säger att det finns en betydande risk att han har gjort det.
Och huvudet har man inte kunnat återfinna.
I Niklas och Maries mobiltelefoner så hittar polisen mängder med meddelanden. När de pratar illa, ibland till och med hatiskt, om mamman. Åklagaren Johanna Stigson.
Det är konversationerna mellan mannen och hans fru, eller sonen och hans fru. Och det som vi menar att konversationerna tyder på att man har varit så pass arga på den här kvinnan att man har velat göra någonting mot henne.
Marie skriver bland annat "I hate her and I want her to die" om mamman. Och Niklas, han har i sin tur haft långa utläggningar om hur hans mamma inte stöttar honom eller bryr sig om hans känslor.
Det finns konversationer mellan de två också som tyder på att kvinnan faktiskt ogillade mamman och ogillade vad hon gjorde och ansåg att hon inte hjälpte till på det sättet som de skulle önska.
Lägenheten där i Danderyd där paret bor, den har ju mamman köpt till sin son. Och tiden innan hon försvinner så finns det massor med chatthistorik som verkar handla om en frustration över renoveringen av den här lägenheten.
Renoveringen hade pågått ganska länge och den drog ut på tiden, som jag har förstått det. Och paret önskade att renoveringen skulle bli klar. Och det finns konversationer där de pratar om att det är på grund av mamman som den inte blir klar.
Några veckor efter att paret har gift sig så får mamman ett sms av sin son. Det är ett hotfullt sms där Niklas säger att hela världen ska få veta att hon blockerar arvet från sin egen son. Att hon begår brott då att hon startar en renovering som hon inte slutför.
Men det som vi har sett det är ju att det har funnits vissa konflikter sedan tidigare. Det har ju funnits konflikter kring relationen, det har funnits konflikter kring lägenheten och även då kring ekonomi.
Det här sms:et gör mamman förtvivlad. Hon skriver att hon inte känner igen sin egen son och frågar om han vill förstöra sin mammas liv. Den som alltid stått vid din sida och stöttat dig, skriver hon.
Parallellt med att man skulle plocka in de här två personerna och höra dem så utreddes ju allting runt omkring. Så att det var redan den första veckan där som vi fick reda på en hel del av inköpen.
Utredningen visar att det har funnits en plan om att döda mamman långt innan det faktiskt sker. I flera månader så pratar paret om olika sätt som de skulle kunna gå tillväga på. Och flera veckor innan mamman försvinner så har de gjort flera misstänksamma inköp på bland annat Biltema och Rusta.
Men det rörde sig ju bland annat om större förvaringsväskor.
Det är väskan som mammans kropp hittades i.
Det helt enkelt har varit en planerad gärning och att det funnits anledningar till att man ville träffas. Det var blodstänk på olika ställen i vardagsrummet. Vi kunde också konstatera att det saknades en soffa i lägenheten.
De går och lägger sig efter hämtmaten och kortspelandet, men någon gång där på natten så händer något.
När hon har då sovit på soffan så berättar båda två att hon har attackerats av då den andra i och med att de skyller på varandra. Men båda berättar samstämmigt att hon ska ha sovit och att det ska ha använts en kniv initialt när hon attackeras och ligger på soffan.
Mamman ligger och sover i en bäddsoffa när det första hugget mot halsen sker. Hon vaknar och försöker värja sig. Polisens tekniker har hittat blodstänk på flera platser i lägenheten, bland annat på möblerna i vardagsrummet. I parets sovrum hittas också blod och spår efter en brand. Det är märken i ekparketten.
Det har varit ett ganska utdraget händelseförlopp. De har inte varit helt säkra på tiden, men båda har ju beskrivit ett händelseförlopp på över en timme. De skador som då inte tillfogades innan döden har tillfogats mellan den 13 och den 17 juni. Vi menar också att det ska ha skett i lägenheten. Och de skador som man kan se på kroppen, det är ju bland annat stickskador, skärskador. Det kan ha använts kniv, det kan ha använts såg. Vi vet inte med säkerhet. Det kan också ha använts en borrmaskin.
Både Niklas och Marie berättar att det var mycket blod i vardagsrummet efter mammans död. I förhör säger Niklas att det han såg där i lägenheten de där dagarna efter, det önskar han att ingen skulle behöva se. Och nu efteråt så handlar det för paret om att göra sig av med alla spår.
Under den perioden så har paret försökt att komma på ett sätt att göra sig av med kroppen. De här inköpen som vi har kunnat visa att de har gjorts, att syftet med dem det är att på ett eller annat sätt hantera kroppen. Vi har ju kunnat se att kroppen har haft väldigt många skador.
Dagen efter mordet så söker Niklas på sin telefon efter sofföverdrag och olika knivar från IKEA. Och på en ICA-butik i närheten så handlar han gaständare och tändvätska. Och så fångas han där på butikens kamera. Han pratar då i telefon med sin lilla syster. Och hon reagerar på det här samtalet. För de har vanligtvis inte särskilt tät kontakt. Men den här gången så pratar de i närmare en timme. Och hon tycker att han låter upprymd och som att framtiden är ljus.
I mitten av maj så kommer domen. Både Niklas och Marie döms för mord och grovt gravfridsbrott. Tingsrätten slår fast att mordet var planerat och att det var därför mamman bjöds in till paret den där kvällen. Och det hon utsätts för där, när hon är helt skyddslös sovande, det måste ha varit mycket plågsamt och förenat med stor dödsångest. Sara Drakti är målsägande beträde för kvinnans man, Niklas Styvpappa.
Mamman har ju alltid haft en väldigt god relation till sina barn och även sonen och gjort allt för dem.
Enligt tingsrätten så finns det inga förmildrande omständigheter i det som hänt. Straffet kan inte bli något annat än livstidsfängelse för båda. Även om man faktiskt inte har kunnat slå fast vem som gjorde exakt vad.
Ja, det är ju en obeskrivlig förlust och djup sorg och det har varit ett stort lidande. Min klient har ju fått ta del av utredningen pö en pö och för varje gång min klient har fått nya besked har det bara blivit värre och värre. Och på rättegången blev det värre när min klient fick se hur illa de har behandlat kroppen. Men också att de då valde att fortsätta skylla på varandra istället för att ge tydliga svar om vad som faktiskt hade hänt.
Niklas har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning men den har inte visat att han led av någon allvarlig psykisk störning. Båda nekar alltså till brott men de har ändå beskrivit tydligt i detalj vad det var som hände den där natten. Men de skyller på varandra.
Det hemska med rättegången var också att de fick aldrig raka och tydliga svar om vad som hade hänt eller har hänt och att de båda tilltalade väljer att fortsätta skylla på varandra rättegången igenom. Och det gör ju att min klient och övriga anhöriga inte har fått tydliga svar om vad som har hänt. Och vi ser hon är död men det är ingen av dem som har gjort någonting av det här. Och den ovisshet som ändå har varit under hela förundersökningen får ju inte riktigt ett totalt slut även fast det är ju en robust bevisning som visar i alla fall i stora drag hur det kan ha gått till. Men man får inte tydliga svar av de tilltalade. Ja, men året har ju varit präglat av mycket lidande och ja, men, sorg över den här stora förlusten. Men också fylld av ovisshet just för att man inte har fått besked och det har tagit... naturligt nog tar ju en sån här utredning väldigt lång tid och det har den här också gjort. Men det gör ju också att min klient inte har fått besked om diverse saker från utredningen förrän nästan ett helt år hade gått faktiskt. Lite mindre men där i kring.
När åklagaren ska hålla sin sakframställan så väljer Niklas syster att lämna salen. Hon och mamman hade en väldigt nära kontakt. De hördes varje dag. Och det sista samtalet det hade de precis innan mamman klev in hos sonen för allra sista gången i sitt liv.
Och systern stannar till precis där Niklas och Marie sitter i rättssalen och tittar länge på dem båda, men framförallt på sin storebror. Han som tillsammans med sin fru brutalt har mördat och styckat deras mamma. Både Niklas och Marie har överklagat domen. Niklas försvarare Anna Björklund.
Det finns ju lite omständigheter som är intressanta tycker vi. En sån sak är ju att man inte har kunnat fastställa dödsorsaken till exempel. En annan sak är att man inte har kunnat fastställa att någon av de skador som målsäganden hade har tillkommit medan hon levde. Och en tredje punkt är ju att de här två gärningspersonerna skyller på varandra. Och som, utifrån vårt perspektiv så menar vi att det inte går att se vem det är som har gjort det som åklagaren påstår. Att det är en sån brist som vi tänker att hovrätten behöver titta särskilt på.
Jag har sökt Maries försvarare utan framgång. När vi släpper det här avsnittet så ska fallet upp i hovrätten. Enligt domen i tingsrätten ska paret också betala ett gemensamt skadestånd till kvinnans anhöriga på drygt 620 000 kronor. Den största delen till kvinnans man. Hans målsägande biträde Sara Drakti igen.
Samtidigt kan ju varken det straffet eller skadeståndet kompensera den förlust och det lidande som min klient har drabbats av genom förlusten av sin hustru.
Du har hört Petri Krim den här veckan om styckmordet på mamman i Danderyd.
Alla intervjuer gjordes av Josefin Lodenmo och producent det var du, Jenny Hellström. Ljudet det skötte Fredrik Nilsson.
Och hör gärna av dig till oss här och tipsa om avsnitt som du vill höra i podden. Du når oss på petrikrim@sverigesradio.se eller på 073 461 2915. Och där når du oss också på Signal.
Och så finns vi på Instagram och även på TikTok. Där heter vi Petrikrimpodden. Jag heter Petra Berggren.
Och jag heter Jenny Hellström.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3, Sveriges Radio.